Så jag kommer faktiskt bara att tala om kungaböckerna idag. Ni som, också för att inte säga samma sak som jag gjorde i fjol någon gång, våras någon gång. De som är intresserade av vad man har hittat från, speciellt från Josua domartiden, så får gärna söka på Tore Ljungestam på YouTube, för där finns de presentationerna också. Där finns mycket, mycket intressant som jag gärna ska berätta om. Men jag kommer inte att göra det idag, men titta på YouTube. Fantastiskt vilka spår det finns av domartiden till exempel. Men idag ska vi hålla oss till kungaböckerna. Och vi ska förstås, när det gäller Bibeln och det gäller arkeologi, så finns det förstås många, många syner. Och minimalism brukar man tala om man förnekar den bibliska traditionens trovärdighet. Har en sån grundinställning. Om den inte bekräftas av utomstående källor, till exempel assyriska och babyloniska inskriptioner. Och då utgår man alltså från att den inte är trovärdig. Och intressant är att det finns då speciella universitet som är väldigt kända för att ha en väldigt ibland nihilistisk hållning, alltså fullständigt förnekar all sanningshalt i Bibeln, om det nu inte exakt står samma sak någon annanstans förstås. Köpenhamn är det närmsta, och den här presentationen som jag nu gör så ganska mycket hämtat från Kofots bok. Jag kunde ha med mig den. Jag kan sätta fram den senare, väldigt intressant, för att han har studerat i Köpenhamn. Speciellt intressant är det därför. Och han har skrivit andra böcker också som jag tror finns på svenska, om jag minns rätt. Sheffield och kanske mer förvånande Tel Aviv. Man skulle tänka att ett universitet i Israel skulle vara glad om det stämmer någonting där som står i Gamla testamentet. Men Tel Aviv är känt, eller ökänt vad man vill, för att helst, ja, de menar eller så lite som möjligt stämmer, om man säger som så. Har man den här synen så tänker man ofta att texten är skriven väldigt sent, 400-tal, 300-tal, så sent som typ 250 kan man få läsa att allt är skrivet flera hundra år efter att de här händelserna påstås ha hänt. Man har inte haft någon tillgång till några skriftliga källor. Det är mer eller mindre en fantasihistoria som man hittar på, för nu ska vi hitta på en glorious history för vårt folk. Sen kan man fundera att hade faktiskt läst vad som står där, för att om de ska hitta på historien så är det lite konstig historia om man ska hitta på en glorifierad berättelse. De är inte så skickliga i så fall, ska jag säga. Men i alla fall. Alternativa syner är då att texten bygger på skriftliga källor som har bevarat korrekta uppgifter och beskriver faktiskt en historisk verklighet. Och den syn som man då kan kalla maximalism så utgår från att om inte är någonting som motsäger vad den bibliska berättelsen säger, så kan man utgå som en grundinställning från att den beskriver en historisk verklighet. Så det vi ska fråga oss och se på lite här den här timmen är: vilken syn har de mer stöd i empirin, i fakta? Och med det menar jag då den text som finns i Bibeln, inskriptioner, andra texter som arkeologerna hittar och andra arkeologiska fynd. Måste man ha på sig, inom citationstecken, trons glasögon? Jag har de här av och på, men tar jag bort trons glasögon. Och för att hävda att GT har en tillförlitlig historieskrivning. Finns det skäl att lita på den eller inte? Och GT har ju många historiska perioder, och här är då de tidigaste som jag alltså inte kommer att beröra, men uppmanar er, är ni intresserade av det här, höra om Merneptastenen, höra om domartidens fynd, höra om Hazor med 20 000 invånare som israelerna förstörde, så se på de här filmerna. Det jag kommer att tala om i nästa pass är den där svåruttalade staden på K, Kirbet Keyafa, som sänder chockvågor i den akademiska världen. En stad från Davids tid. Salomos tid hade jag tänkt hinna tala om, men kommer inte jag höra idag heller. Men det här kommer jag fokusera på då, 853 framåt. Och det är därför att det är den tid som det finns andra inskriptioner om texter om händelserna i Bibeln. Och exilen och persiska perioden avslutar ju kungaböckerna, eller egentligen efter kungaböckerna, det hinner jag heller inte tala om. Man vet egentligen vad man ska förvänta om det är sant att de här texterna är skrivna på 400-talet eller 300-talet eller ännu mer 200-talet. För det finns sådana som har gjort det. Och då ska vi i så fall förvänta oss många misstag då det gäller kungarnas namn, kungarnas ordning, regeringstider och annan kronologi. Till exempel den berömde Herodotus, som historikern som skrev då, han levde 484-25. Han reste runt i de här länderna, skrev om, han samlade information. Han gör oräkneliga fel, misstag, då det gäller just sådana här data. Så vi har på ett sätt ett facit, hur ska det se ut om en duktig historiker gör sitt bästa för att berätta om tider ett par 300 år tillbaka till exempel. Läser man kungaböckerna själv så de vittnar om att det här är inte skrivet from scratch. Det här är skrivet, de här faktauppgifterna till delar åtminstone är hämtat från olika krönikor, officiella dokument, annaler. Det som nämns är Salomos krönika, Israels kungas krönika, judakungas krönika. Totalt 34 gånger. Så efter varje kung nästan kommer, okej, vill du läsa mer, läs här. Vittnar alltså om det skriftliga textdokument. Tittar man på krönikaböckerna så är det ännu fler krönikor som nämns där. Och det här stöder givetvis att kungaböckerna är, deras uppgifter är hämtade från skriftliga, autentiska krönikor. Men det behöver inte vara sant för det, de bara kanske hittar på. Nåja, den här perioden finns alltså assyriska och babyloniska inskriptioner. Information som berättar om saker som sammanfaller med vad kungaböckerna berättar om. Och de här kan alltså fungera som ett värdefullt test. Berättar de samma historia? Skillnaden med det här jämförelsematerialet, det är då inte texter som har överlevt hundratals år senare, utan det är då primära fynd, alltså det är texter, det är stentavlor, det är lertavlor, det är stenar som är inskriptioner som man inte har bevarat, inte har kopierat, utan de är där och så har man hittat dem. Så det är då inte skrivare som har förvanskat dem under århundradena, till exempel. En fråga vi ska besvara här inledningsvis är att varför är det då inget skrivet om David och Salomo, kan man ibland höra. De har säkert inte funnits, för det finns inget skrivet om dem. Assyrien och Babylon var inne en period av svaghet den här tiden. Och det är egentligen alla överens om, det är inget oomtvistat. Man vet att de gjorde inga expeditioner till Israel under den här tiden. Inte väster om Eufrat överhuvudtaget. De har skrivit en rad om något område väster om, eller nära Medelhavet eller väster om Eufrat från den här tiden. Så det är helt enkelt så att chansen att hitta några inskriptioner om någon expedition där de skakar hand med David så är noll. Eller Salomo för den, det är noll. Skulle man hitta en sån skulle det vara en förfalskning. De var inte där. Men efter år 900 så börjar Assyrien igen bli starkare. Och man börjar igen korsa Eufrat västerut. Och första gången det sker 876 före Kristus. Nu har inte jag skrivit sen före Kristus på resten av sliderna. Utan står det 826 så kan ni gissa det före Kristus. Två decennier senare så har ett antal länder slagit sig samman i en koalition. För att möta det assyriska hotet. Som då kommer från kung Salmaneser den tredje. Och han möter motståndararmén i Karkar, nordöstra Syrien. Och som väl är så finns, har man hittat en stele. Stele betyder upprest sten med inskriptioner i det här fallet. Så den finns då upptecknad som man kan läsa då om den här händelsen. Kanske någon vet, vem är det man stöter på där? Ursäkta? Bra gissat, men nej, för de var döda 100 år tidigare, 853. Men det är en annan kung som inte vi tycker så mycket om kanske, om inte vi läser slutet av hans liv åtminstone. Ahab, som ju faktiskt vände om, eller han ödmjukar sig i slutet av sitt liv, står det faktiskt. Men det är kung Ahab från Israel kommer upp där. Hopp, hopp. Och inte bara att han nämns, utan han är en av de mäktigaste i den här koalitionen som strider mot Assyrien. Det här slaget var annars, måste ha varit framgångsrikt, för att de slog tillbaka, de drevs tillbaka. Det blev ingen, det tog länge innan Assyrien fick kontroll över de här områdena efteråt. Vi har två kungar här som från dagens Syrien. En bidrar med 700 stridsvagnar, 10 000 fotsoldater. Från Damaskus, som man menar att han var den huvudkillen här. 1200 stridsvagnar, 20 000 fotsoldater. Sen kommer Ahab av Israel. Mer stridsvagnar än någon annan. Och då är det inte sådana här... det är inte de stridsvagnar, utan förstås hästdragna vagnar. Där soldater stod och sköt med sina pilbågar till exempel. 10 000 fotsoldater. Sen alla andra så bidrar med betydligt mindre. Lite, nämner bara en från Arabien som har 1000 stridskameler. De andra har mycket mindre. Så Ahab är en av de tre stora i den här koalitionen som lyckas slå tillbaka salmaneser. Assyrerna rapporterar ju aldrig riktigt bra när de förlorar. Så när det står att de inte vann och inte gick framåt, så har forskarna då slutit sig till att den här koalitionen klarar sig bra. Det här är alltså första gången Israel nämns i de här assyriska källor. Nå, vilken är slutsatsen då? Nå, är man minimalist så måste man ju då erkänna att det fanns väl då något Israel 853. Och läser man så är vanliga, när de skriver att Nordriket började existera, så var det i mitten av, alltså cirka 850. Jag blir alltid förvirrad, ska vi säga mitten av 900-talet eller 800-talet. På engelska, det är en väg, och på svenska. Så. Kring 850, då uppstod Nordriket Israel. Är det här en sund, logisk slutsats? Från ingenstans till att bli en av de mäktigaste i koalitionen som slog tillbaka den assyriska armén. Visst skulle det vara en logisk slutsats som vi ska kunna läsa många assyriska expeditioner till området, och det har inte funnits något Israel där, kanske andra folk, och nu finns det något Israel. Okej, då skulle man kunna se logik i det här. Men eftersom de inte hade gjort expeditioner dit tidigare, så är det en lite märklig slutsats. Jag nämner här Merenepta, den egyptiska faraon, Ramses den andras son, som nämner då Israel 1207 före Kristus. Han stred mot folket Israel. Så visst fanns Israel där länge, länge före. Att den här logiken, det är precis samma sak som att om man skulle konstatera att aztek-civilisationen till exempel uppstod på 1500-talet efter Kristus. För före det nämns det ju inte i spanska krönikor. Så då fanns det inte. Det är samma logik. Men det fanns ju där förstås före spanjorerna kom dit. Men det harmonerar helt med Gamla testamentet. Bibeln anger att det är just den här kungen Ahab i som regerar. Det står ju inte 853 före Kristus, men ni förstår. Man behöver inte tro att Israel dök upp från ingenstans. Man vet att Nordriket, som ju behöll namnet Israel, blev den större, ofta mäktigare halvan, eller delen. De bestod ju av 10 stammar, medan Juda, Sydriket, bara egentligen var Juda plus lite Benjamin, om jag minns rätt. Så trots dess unga kungars onda kungar, så hade de ofta, inte alltid, men ofta övertaget. GT, Bibeln här, full harmoni med fakta. Jag ska nämna också Sargon den andra. Enligt minimalisterna var inom citationstecken förstås varken Nordriket eller Sydriket någonsin några länder av någon slags betydelse alls. Speciellt inte Syd. Sargon den andra avslutade belägringen av Samaria och tog åt sig äran för att ha erövrat den, även om han praktiken bara avslutade den här expeditionen. Men han tyckte tydligen inte samma. För av alla länder som han erövrar som kung av det väldiga assyriska imperiet, så väljer han att ta sig hederstiteln erövrare av Samaria. Så om då Nordriket inte var någonting, varför tar han sig namnet av erövrare av Samaria? Någon som kan gissa vad det här är? Det är ett prisma med inskription. Sanherib-prismat. Nu förflyttar vi oss till 701 före Kristus. Vi förflyttar oss till Sydriket. Och där är då ett 40 cm högt prisma fullt av inskription som nu finns i The British Museum om man vill se på det. Beskriver det som hände under Hiskias och Jesajas tid 701 före Kristus, bland annat det beskrivs. Kan vi läsa om det här? Så här står det. Vad gäller Hiskia, juden, som inte böjde sig för mitt ok. 46 starkt befästa städer och oräkneliga byar belägrade jag och erövrade jag genom att bygga jordramper och attacker med murbräckor, tunnlar, fotsoldater. Jag förde bort 200 150 människor, ung som gammal, kvinnor och män, oräkneliga hästar, mulor och åsnor, kameler, boskap som krigsbyte. Ja, vi kommer inte att prata om det desto mer, men en sak som GT ofta anklagas för att alla siffror är så jätte, alldeles för stora. Alla antal är för stora, herrarnas antal är för stort. Här är samma problem. Det här harmonerar bra med de siffror som finns i GT, men det harmonerar inte så bra med de teorier man har om hur många människor som bodde i området den här tiden. Till exempel läser man en uppskattning av vissa, som vissa gör, så fanns det inte ens så där många människor i Juda överhuvudtaget som han för bort här. Fanns inte heller 46 befästa städer överhuvudtaget enligt många arkeologer. För det är det man har hittat. Men här harmonerar bra med hur Bibeln beskriver det. Men antal måste vi prata om någon annan gång. Honom, alltså Hiskia, själv stängde jag in som en fågel i en bur i Jerusalem, hans kungliga stad. Ni som känner igen vad som hände med Hiskia, så här ser ni en berättelse som harmonerar väl med den bibliska versionen. Där det berättas, årtalet ges igen, stämmer precis. Assyriens kung Sanherib drog upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Precis som Sanherib skriver, eller i hans prisma, det står i hans prisma. Enligt gamla testamentet så var Lakish en stad som ligger sydväst om Jerusalem, bas för den assyriska armén. Kommer tydligt fram på flera ställen. Kung Hiskia skickar bud till Lakish, till kungen i Lakish, som finns, förlåt, till den assyriska kungen som finns i Lakish. Och likadant Sanherib, kungen i Assyrien, skickar bud från Lakish till Jerusalem. Det finns ett problem med det här. Lakish nämns inte prismat. Lakish nämns inte bland de städer som erövrades eller besöktes eller någonting i det här prismat. Då kan man ju fråga sig då, har vi nu här då ett tydligt exempel på att Bibeln hittar på? Det här skrev säkert flera hundra år senare, kanske 400 år senare. Och så hade man fått för sig att det finns en ruina där i Lakish, att det var säkert Hiskia. Det var säkert Sanherib som förstörde staden, eller det var där han hade sitt huvudkvarter. Det hittar på kunskap. Ja, det är sant att det nämns inte i inskriptionen. Men betydelsen av Lakish kommer med all önskvärd tydlighet fram i hans palats, i Sanheribs palats i Nineve, som vi ska titta närmare på om en liten stund. Så han var visst där. Vad kan man lära av det här? Det kan vara en påminnelse om att man ska vara försiktig och dra väldigt kraftiga slutsatser av att en stad inte nämns någonstans. I det här fallet så nämns inte Lakish i Prismat, men Sanherib var där. Och det kommer till och med att bli en stad som man skryter allra mest med. Så man ska vara försiktig för att en stad inte nämns i ett Prisma att konstatera aha, det där var fel om Bibeln sa att någon var där. Jag känner inte till något sånt tillfälle, men det kanske finns. Ja. Tänk om man inte hade upptäckt det här palatset, som vi ska titta närmare på snart. Då ska vi högst antagligen ha fått läsa i böckerna att här har vi ett praktexempel på hur Bibelns författare inte hade en aning om vad som hade hänt på riktigt. De hittade på och så sa att han var i Lakis, han var inte där. Antagligen ska vi få läsa det, men det får vi inte läsa någonstans. Och förklaringen kommer här snart. Där ser ni Lakish vid pilen. Som då den vakta, ska vi säga, det var via Lakish man skulle angripa Jerusalem eller Hebron. Vid tiden för på 700-talet här är det en teckning. Man har gjort mångåriga arkeologiska utgrävningar i Lakish. Och jag ursäkta, det här är engelsk stavning så ibland. Jag märker skriva på olika sätt. På svenska är det ofta med K, men det är samma stad. Så här såg den ut. Det finns på en hög kulle, välbefäst stad. Här är från den yttre porten. Ni ser, det var inte någon liten by med lerhyddor direkt. Så det var en välbefäst stad. Det hör nu egentligen inte hit, men läser man i Mika så allt var inte bra där i Lakish heller. Man har också hittat ett tempel som antagligen var ett slags avgudatempel där, Fossetemplet. Ni som bor i Lakish, ni som var orsaken till synd hos dottern Sion. Ja, men det var en parentes. Han kallar sitt palats The Palace Without a Rival. Han talar inte engelska heller, men det låter ändå bättre än palatset utan konkurrent. Det här utgrävdes 1849, mitten av 1800-talet. Och delar av vad man har hittat här, då, reliefen, bland annat Lakish-reliefen, finns då i The British Museum. Men mycket av vad han fann, det här var 1800-talet, man grävde ut bredvid väggarna, murarna, tunnlar. Och många av de här andra reliefer som målade han av, men han tog inte bort därifrån, de bort därifrån. Och många av dem är förstörda idag, det finns bara av bildningar av dem. Men inte så med Lakish-reliefen, den finns bevarad. Det här finns då, i det här palatset då, som ni ser där, The Lakish Battle Room. Och ni ser den öppna platsen där till höger om det. Och det här palatset var konstruerat så att om man stod på den där öppna platsen så kunde man se rakt in genom tre portar till Lakish-reliefen som glänste där. Den var guldbeklädd från början. Det är den inte längre idag. Och det här var också en unik lösning bland alla assyriska monumental i all assyrisk monumental arkitektur som ytterligare lyfter fram hur Lakishbrummets betydelse. Här ser ni en teckning av hur det ungefär såg ut. De första kolosserna var 6 meter höga, vid den tredje porten 4 meter högt. Allting var konstruerat så det skulle fästa blicken. Det var fokalpunkten, Lakish-reliefen. Skriver så här, Layard skrev så här. Det är svårt att föreställa sig något mer imponerande än detta när man kunde se den guldöverdragna reliefen svagt upplyst i det bortersta rummet. Den här reliefen berättar en berättelse från vänster till längs bakre väggen och till höger om hur slaget gick till, hur staden angrips, hur den blir erövrad. Sen kommer hur folket förs bort i fångenskap. Kungen sitter där och det assyriska lägret. Så det är en hel berättelse i rummet. Och här ser ni då där från The British Museum. Så det där är då den bakre väggen, alltså den breda. Det som är bevarat av den här reliefen. Totalt är det här nästan avrundar uppåt så är det 30 meter långt, 3 meter högt. Lite mindre är det som ni ser där. Det är alltså en väldigt stor relief. Den är gjort i alabaster. Kanske någon minns kvinna som krossade alabasterflaskan när de smorde Jesus. Värdefull sten, allt är alabaster. Från början var det guld överdraget. Och det här är alltså den största och den mest detaljerade reliefen av belägringen av en enskild stad någonstans, någonsin i det assyriska imperiet. Man kan fråga, vad säger detta om Judas betydelse? Var det faktiskt ingenting? Jag har ju min kära syster som bor i Åvist och jag tycker om Åvist, jag tycker om Markby. Men om jag skulle vara en stor härskare, om jag skulle skryta med att jag är rörare av Markby. All respekt till Markby. Det här tyder nog på att Jerusalem var kanske nog någonting. Juda var kanske någonting. Fast också Bibeln berättar att det här var inte som på Salomos tid. Det var bara en liten del av det enade Israel. Men det tyder nog på att kanske nog Jerusalem också var någonting. När han skryter med Lakish. Mer än någon annan stad. Någonsin av någon assyrisk kung. Här ser ni lite. Ni ser säkert inte så tydligt än att säga. Bland annat avbildas 7 murbräckor som egentligen inte var murbräckor. Vi ska se på det snart. Igång samtidigt. Vanliga fall när städer anfölls så var det en eller två. Visar också på vilken insats det här var. Här är en teckning som visar det man gjorde då. Det var att man byggde jordramper upp mot murarna. Och det man angrep var hörn. Det är svårast att försvara ett hörn som man har hittat. De här delar där jordrampen finns, alltså arkeologen, den finns kvar. Man vet var staden angreps. Och här ser du en teckning där flera murbräckor var igång. Och här är en annan teckning. Visar de ska skydda alltså soldaterna. Och på ett sätt är det fel namn, murbräcka. För vad den här stora spjutet gör där, det ska inte försöka göra hål i muren utan det ska förstör eller få bort de där skyddande sköldarna som försvararna står på där uppe. Så det är det som den gör. Här ser ni på den här bilden, om det syns. Murbräckan, om vi kallar det så ändå, och soldaterna där bakom som har skydd av den. Här ser ni, försvararna försökte kasta brinnande saker på dem för dem att börja brinna. Det ni ser där avbildat är hur en soldat öser vatten på så den inte ska brinna upp. Så det är en relief som innehåller väldigt många intressanta detaljer från hur den här striden gick till. Här ser ni försvararna i muren, hur de skjuter pilar, kastar stenar och brinnande saker mot de här vagnarna. Och några olyckliga som höjs upp på pålar som avskräckande exempel som har fallit i fiendens hand. Det var inte bara David som använde slunga. Den assyriska armén använde också slungstenar som var då placerade bakom bågskyttarna. Alltså en större räckvidd än bågskyttar. Och ni ser hur stora stenar som användes. Man hittade en del av de här stenarna där. Så det var en del av armén. Här ser ni bågskyttar, här ser ni andra sköldbärare. Så. Inte någon av Filisternas städer, inte någon av Syriens städer, utan Lakish, som ni kanske knappt har hört om, som Bibeln knappt nämner annars, skryter han med, mer än någon annan. Han lyckas inte heller inta Jerusalem, till skillnad från alla andra städer av betydelse i hela Syro-Palestina. Var det ingenting? En intressant detalj är också Rabshakeh, hans tal som man kan läsa då. Kanske ni minns när han sände till Jerusalem och talade till folket som sitter på murarna. Hur hopplöst det är. Vem tror, vem ska ni hoppas på? Har någon annan gud kunnat rädda sin stad och så vidare och så vidare. Hans tal innehåller termer, uttryck, formuleringar som finns i andra annaler, alltså årskrönikor. Hur det här uttrycktes på 700-talet före Kristus. Och Kofot i sin bok bland annat gör då slutsatsen att det här ett tecken på att det här talet baserades precis på de ord som sades 2001, som skrevs ner av en skrivare just då. Den rabbinska traditionen så säger att Rabbi Shaker var en avfällig israel, som var alltså en överlöpare, och därför kunde han hebreiska. Det finns andra exempel för arameiska överlöpare som användes just på det här sättet. Användes för att uttala hot mot staden på deras eget språk. Nåja, Jerusalem. Kanske ni minns, det räddades genom ett mirakel. Samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i assyriernas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka. Så säger Bibeln. Det är åtminstone klart att någonting ovanligt hände. Läser man i den assyriska versionen så han bara dyker upp i Nineve. Det finns i vanliga fallet hur man berättar när en stad erövrades efter en strid. Vad som berättas då innan och återvänder till sin stad. Men efter det här så dyker bara Sanherib upp i Nineve. Läser man Herodotus från 400-talet alltså. Attackerades arméerna möss som åt banden på pilbågarna. Och orsaka panik i assyriska lägret. Och det var det som var orsaken, det säger Herodotus. Det som är det viktiga, eller det som är, vi kan ta fasta på, att den assyriska texten är full harmoni vad gäller att den assyriska armén stod utanför Jerusalem i beråd att attackera den, men den erövrades aldrig. Det här är lite intressant också. Den berättas, det står också i Bibeln hur Hiskia betalade för att han skulle låta dem vara i fred. 30 talenter guld, säger Prismat, alltså 900 kilo cirka. 300 talenter silver, 9 ton silver. Värdefulla stenar, soffor, stolar av elfenben, elefanthudar, elefantbetar, ebenholts och så vidare. I Gamla testamentet står det också vad Hiskia betalar. Kan någon gissa? Ordningen är annorlunda. Det är först silvret, sen är det guldet, men det är samma mängd. Verkar det så att det här är texter som jag hittar på, kunskap, hittar på historia, som de hittar på då några hundra år senare? Eller verkar det som att det här ska vara grundat på krönikor, autentiskt material, som berättar vad som hände? Också intressant att tänka att ja, de överdrev säkert. Vem överdrev? Vem ville förminska, vem ville förstora? Eller är det så att det som står i Prismat är sant och det som står i GT är sant? Det var så mycket man betala. Man behövde inte överdriva, man underdrev inte heller. Sen berättas det om Sanheribs slut i kungaboken. När han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dödad med svärd av sina söner Adramelek och Sarezer. De flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Vad säger de assyriska och babyloniska källorna? Jag anlitar Wikipedia. Så jag faktiskt skriver in English. Simo Parpola, om det är någon som känner honom så, eller hört om honom, så vet ni att han är inte riktigt den mest bibelälskande, bibelpromotande professor som finns. Men han är expert på det här området. Han säger då på basis av ett brev, fragmenterat brev, att Arda Mulishi, som är känd som Adramelek i Bibeln, var den son som dödade honom. Alltså på basis av de här assyriska och babyloniska dokumenten. Sen dödades Sanherib. Endera blev han knivhuggen av sin son eller krossad när han bad till vem då, till Nisroch i sitt tempel. Så de här breven berättar, kan blev dödad i sitt tempel, precis som kungaboken säger. Och hans son Adramelek, säger Parpola, var den som dödade honom. Sen berättas det så här i den babyloniska krönikan. Dessa söner fördrevs och hans yngste son Esarhaddon blev kung efter honom. Jämför med Bibeln. Det flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Är det bara hittepå? Eller verkar det som att de visste vad de skrev om? En gång i historien känner man till att en kombinerad armé från Assyrien och Egypten korsar Eufrat. 609 f.Kr. Enda gången det här sker. Och det här var då för att mota hotet från Babylon. Det var egentligen det sista desperata försöket att göra det. Den bibliska författaren råkar gissa så bra. Så han berättade att precis exakt detta år hände just denna unika händelse. Borde ha spelat på lotto kanske. Hur kunde de känna till det? Hade de tillgång till autentiska källor? Är det inget problem? Satt de på någon sten och hittade på en fantasihistoria 400 år senare eller 300 år senare? Det finns många andra sådana exempel när de placerar kungar rätt. Jehu, Israel, Hazael och Damaskus var samtida, precis som GT säger. Tiglat-Pileser, det var han som erövrade Damaskus. Det är ganska många kilometer från Jerusalem, om man säger som så. Och Joahas betalar tribut, precis som Bibeln säger. Ahas placeras in i den här tiden. Kunde ge många fler exempel på hur de anger korrekta kungar, korrekt tid. Kan man lita på GT. Jehoiakim var en av de, var han den sista eller var han den näst sista, minns jag inte, kungarna i Juda. Och han nämns också en babylonisk inskription. Han blev enligt GT fången för till Babylon. Och han nämns en babylonisk inskription där han, Jehoiakim och hans familj, ges en matranson som är 20 gånger större än en standard. Ranson. Han hade kungens gunst. Vad säger Bibeln? Och den säger så här. I det 37:e året efter att Juda kung Jojakin hade förts bort i fångenskap benåda Babels kung Evil-Merodak samma år som han blev kung, Juda kung Jojakin, och hämta ut honom ur fängelset. Kan ju notera att man får inte riktigt det intrycket att det var en gång. Nej, det man ger exakt år. De anger att det var inte andra året sedan han blev kung, och inte tredje och inte fjärde, utan det första året, samma år som han blev kung, hämtades han ut ur fängelset. Kungen talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland kungarna som var med honom i Babel. Han fick länge av sin fångdräkt, ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, dag för dag, så länge han levde. Man skulle bra kunna tänka att det här skulle vara, som sa i förra föreläsningen, no wishful thinking. Att säkert kan vi hitta på att det gick bra för honom till sist. Men precis det här bekräftas då i den här krönikan. Verkade som det hittade på eller verkade som något annat? Det finns då ganska många, en del av de här har vi nämnt och vi ska inte ta tid att gå igenom de här. Men gemensamt med dem alla, de harmonierar fullständigt med GTs historieskrivning. Det här är, tycker jag, väldigt intressant, speciellt med tanke på, vi har nog inte talat om muntlig tradition eller överföring av muntlig information, som ju också forskningen visar kan vara väldigt exakt och bevaras korrekt länge, länge. Men stavningen av assyriska namn, det är väldigt intressant. För det går då att granska huruvida den här hebreiska stavningen som det bevarade då, som används, motsvarade den stavning som användes i neoassyriska källor, alltså typ 700-talet eller 800-talet. Eller är det så att en senare babylonisk eller arameisk, alltså från den persiska tiden, 400-talet ungefär, används den senare eller är det den tidiga varianten som används? Jag gissar att ni kan gissa resultatet. Den här hebreiska stavningen stämmer exakt med den stavning som förekom då när det här hände, alltså 700-talet, 800-talet före Kristus. Inte som den används senare i arameiska eller från den babyloniska tiden. Alltså senare. Så det här skriver Kofod och tyder på. Texten nu går från skriftliga källor. En muntlig tradition kan bevaras korrekt. Men att lyckas bevara stavningen av konstiga, obegripliga ord på andra språk korrekt, som det användes för 400 år sedan i ett annat land, annat språk, det är praktiken omöjligt. Ja, men alltså tyder på att det är nedskrivna när det hände, alltså inte 300 år senare eller 200 år senare, utan när det hände. Och det tredje, skrivarna har varit så noggranna att de har lyckats bevara stavningen av obegripliga ord korrekt. Alla de här tre sakerna väldigt intressanta. Och tyder alltså på att det här är inte korrekt oral, muntlig information, utan har bevarats skriftligt i skrift. Och det här blir ännu mer anmärkningsvärt om man jämför med till exempel Herodotus stavning då, från, som är ändå tidig, 484 är han född. Det är inte 300-tal, det är inte 200-tal. Eller Septuagintas stavning. Eller apokryfiska böcker som Judit, där man också råddar med en del historiska händelser, alltså fakta. Så Kofod skriver så här. Endera skrevs de ner kort efter att det inträffat, eller så hade en författare tillgång till ortografiskt, alltså stavnings, korrekt stavad information om de här namnen. Och vilket som spelar ingen roll. Kungaböckerna talar om krönikorna, fakta hämtat ifrån. Så den historiska tillförlitligheten, alltså tillförlitligheten i kungaböckerna demonstreras av att främmande härskare, viktiga personer och händelser ges i korrekt ordning, korrekt tid, korrekt historisk stavning. Och korrekt också hur de interagerar, alltså berördes av Israel, kriga mot dem eller samarbeta med dem. Utöver det här, Rabshakes tal och det jag nu inte hinner tala om idag, som handlar om Salomos tid, handelsrelationerna med Saba. Så vilken slutsats stöds av fakta? Verkar det som, var tippade över, var tippar vågen över? Tippade över mot det att texten skrevs på 400-talet eller 300-talet eller kanske 250 före Kristus utan historiska dokument och hade väldigt lite med en historisk verklighet att göra. Eller verkade det som att författarna hade tillgång till skriftliga, autentiska dokument. Texten skrevs nära den tid den beskriver och är tillförlitlig. Var vägade över? Kofod skriver så här som slutsats i sin bok. Författaren av kungaböckerna hade tillgång till tillförlitliga källor. Och en grundläggande tillit till den historiska tillförlitligheten av kungaböckerna är väl motiverad. Även i det fall där det inte finns direkt jämförelsematerial. Det här sista är ju väldigt viktigt, även om det på ett sätt är det självklart. Om vi har här hela GTs eller kungaböckernas historieskrivning så finns det då, dyker det upp från jorden, inskriptioner här och här och här och här. Varje gång stämmer det exakt med vad Bibeln berättar. Nå, är den logiska slutsatsen då att okej, det och det och det och det stämmer, men allt det andra är säkert bara påhitt? Eller är det en slunsund slutsats, okej, om vi har det här stickprovet där och det här och det här där och där. Och allting stämmer, då finns det skäl att tro att vi kan ha en tillförlit också till de där delarna där det inte finns inskriptioner. Så, vi börjar med det här. Och vi får, var ska man ta på sig trons glasögon? Behövs det? Eller är det så att jag måste på mig inom citationstecken trons glasögon eller otrons glasögon kanske? för att på riktigt hävda att Bibelns historieskrivning saknar helt trovärdighet. Vad är ditt svar? Här är reklam, paus. Så vill ni se, jag kommer småningom om du hinner, så kan jag sätta ut också den här föreläsningen dit. Men där hittar ni alltså om de här delarna som inte jag alls har hunnit tala om. Också mycket annat, speciellt ur historien, hela skapelseberättelsen och fram till floden har jag hunnit med nu. Det finns också både som text och på ett halvt år har inte jag gjort någonting på YouTube nu. Men vill ni prenumerera så gör det, så kommer det när det kommer något nytt, när det kommer så märker ni det. Tack så mycket.
Nu har vi gått med tid för frågor. Så är det någon som har någon fråga till Tore så här långt?
Ja, på teologdagarna i Grankulla för 10 år sedan så gästade en professor Kitchen. Är han engelsman eller är han amerikan?
Han är engelsman, ja.
Engelsman. Han föreläste då om det här, vad som timade i Egypten bland annat, då när, några hundra år tidigare än det här du talar om. Och det lär ju finnas väldigt få inskrifter där på hebreiska. Några finns, om jag minns rätt. Men jag frågade honom då, och intresserad av att veta vad det beror på det där att det finns så lite, och har man hittat några av de där kärrorna där i Döda havet och stridsvagnarna, så sa han just det där som du antydde också, att när härskare förlorar sådana här slag så var man försiktig med att skriva om det. Det är sån här psykologisk förklaring, och det där tyckte jag verkar rimligt. Och eftersom det då var ännu tidigare det än det här som du talar om, så är det väl förståeligt att det finns så lite parallelltexter från det nesliga nederlaget.
Ja, det finns ju nästan ingenting, och de var i deltaområdet också, så i praktiken finns nästan ingenting överhuvudtaget. Pyramese och där, den tiden där det var faraonerna höll till, så det har återgått till vad det var förut. Till och med steninskriptioner så försvinner i det klimatet. Dessutom återanvänder man alla viktiga stenar. Man flyttar huvudstäder och man tog tillvara stenarna, byggde in dem i nya byggnader. Så i praktiken, det är inte bara, det finns ingenting nästan om någonting just från det området.
Ja, jag var ute här en stund emellan och missade säkert någonting viktigt, men den här dansken Kofod, vem var han och den här boken som han har skrivit?
Ja. Jens Brun Kofoed. Jag vet inte, jag säger Kofot, men jag vet inte om det är rätt. Text history, historiography and the study of the biblical text. Så det här är, jag läste på nätet också, ISM Browns, det är alltså ett förlag som i vanliga fall, det är inte bibeltrogna vänners förlag eller sånt. Jag menar, det här är ett förlag som i vanliga fall inte ger ut något som tycker om Bibeln. Så det här är, och det var också det är anmärkningsvärt att han är från Köpenhamn, för det är ett notoriskt ökänt universitet. Eller vad man sen då tycker om det. För att faktiskt påstå att hela Bibeln, inklusive Moseböckerna, det är typ från... Ibland påstår de att den är senare än när det är översatt till grekiska, utan att kämpa så säger de det. Ja, det är helt otroligt, men så är det. Mm. Så den här rekommenderar faktiskt varmt, och mycket av det som inte allt, men en hel del som jag, mer än hälften, är hämtat från den här boken. Så ni får bläddra i den om ni vill. Och om Lakish så i den här boken. Och det jag kommer att berätta om nästa gång. Så.
Leif fråga här. Om det finns någonting som visar på det där Röda havet. Och det finns en bok som heter Exodus 2. Tror jag, jag har den. Men ja. I alla fall så är det en läkare från Sverige. Och så är han tillsammans med några andra. Och de har då bekostat. De har ju inte möjlighet eftersom det är privat. Men de har nog dykt och forskat i Röda havet. Och har fotograferat. Och där finns bland annat liksom sådana här formationer, så det här måste vara ett kärrhjul. Men det här är ju flera tusen år sedan, så det är ju fullt med alger runt om. Och bland annat så här är det också ben som måste vara lårben av hästar. Och hur skulle man nu finna det i Röda havet?
Jag känner vagt till någonting av det jag har läst, men jag har inte läst in mig på det där. Men jag vet att man har hittat sådana där saker där, men jag har inte, där senaste åren har jag inte läst om det.
Ja, det är en svensk läkare, Dr. Möller, som har lett utforskningar kring det. The Exodus Case, tror jag boken heter. Mycket intressant nog.
Du nämnde det där 185 000 där som då lämnar och ligger döda där och de retirerar. Jag tycker mig ha läst någon uppgift där eller teori om att det också kunna handla om någon överbefälhavare. Alltså att det där själva ordet för tusen kanske skulle liksom betyda någon sån där som var då förman för tusen personer eller någonting. Du som kan det där grundspråket kan ju reda ut det där.
Det stämmer att elef som betyder tusen också kan betyda stam, det kan betyda grupp. Speciellt då det handlar om arméer så kan det betyda enhet. Det kan det. Så att åtminstone jag gör nog så att jag noterar alla tal. Men det finns inte heller sådana självklart sätt att alltid sätta den en viss betydelse, då faller alla bitar på plats. Det som man noterar är alla de här talen, att det som är åtminstone kan notera, så de är förvånansvärt, ska vi säga, konsekventa. Det ska vi säga, de tal som Bibeln använder olika platser, så ska vi säga, det är konsekvent för mycket. Eller konsekvent. Det är inte så att det hoppar att när de vinner så är det jättemycket och när de förlorar det jättelite. Nej. Sen det kan man notera också att det finns en inskription också som talar om en fara och som jag lyckas inte minnas vem det var. Förde bort 90 000 fångar från Kanaan efter en expedition. Det finns många tal från den här tiden som inte stämmer överens med vad ska vi säga, arkeologer idag menar att det fanns det människor antal i Kanaan eller Israel. Så man kan notera elef kan betyda helt olika. Det kan betyda stam, det kan betyda ledare, det kan betyda grupp, det kan betyda en militär enhet. Så är det. Så de här talen, jag skulle i alla fall inte ligga sömlös för dem. Men det är inte heller så där självklart som man kan få. Jag anser inte att det är heller självklart att de alla är helt fel. De är åtminstone konsekventa. Och de följer väl också såna här som Sanheribs antal, att han för bort. Det är realistiskt om man tar de bibliska angivelserna av folk. Det är inte realistiskt om man tar arkeologernas angivelser av folkmängd. Sen har jag en ödmjukhet då det gäller de där talen. Jag är inte riktigt kategorisk med dem. Men det kan betyda olika saker, ja. Det kan betyda ledare också.
Ja, jag tänkte kanske, just när vi var på tal om den talen, så tänkte jag kanske ställa min fråga här snabbt emellan, för jag hör till de här talen. Vad är det som gör att, vad baserar sig dagens arkeologer, vad baserar de sina liksom estimat på?
Bland annat så är det på, jag har inte läst in mig på antal så mycket så jag kan svara, vara helt säker på allt vi har säga nu. Men åtminstone vet jag att det baseras på alltså stora sådana här surveys, alltså undersökningar av områden där de då kalkylerar hur många spår av städer hittar man. Och så använder de vissa då koefficienter för att hur många människor tror man bodde där då. Sådana undersökningar, till exempel hade man lyckats missa Kirbet Kejafa, som jag kommer att berätta om i nästa pass, där det finns murar som är över 2 meter höga som står kvar idag. Det hade man missat till exempel. Det finns givetvis inga spår av någon bosättning som fanns i tält eller nomadbosättning, förstås inte. Så alltså estimat, alltså vad heter det på uppskattning av invånare 700 före Kristus till exempel, kan man läsa att det fanns 100 000 totalt. Och det baseras det på vad man har hittat, vissa det är många som verkligen inte håller med om det, men det är sådana siffror man pratar om ofta. Och då är det upp till 250-300 000 kanske, okay. Men i alla fall, det är inte miljoner i alla fall. Men det bland annat bygger det på vad man har hittat, men då allt vad man då inte har hittat. Man lyckas missa en stad som Kirbet-Kajafa. Hur mycket annat har man då inte missat? Och som sagt, nomader lämnar inga spår i praktiken.
Min fråga hänför sig till den förra frågan om att det här ordet i grundskriften kan ha olika betydelser. Tolkar jag det rätt att de här assyriska källorna då i vissa fall stöder att det här ordet ska tolkas just på ett visst sätt, och då stämmer det överens?
Åtminstone jag kan ju inte assyriska, men ska jag säga, bortförandet av 200 000 från Juda så rimmar ju verkligen inte överhuvudtaget med vad någon arkeologer påstår. Men det skulle kunna rimma med siffror man hittar i Bibeln, eller det gör det. Så i så fall skulle 11 betyda 1000 i så fall.
När jag och några andra studerar teologi i Åbo på förra årtusendet, så för att nu hålla oss till de här stora linjerna, så när vi tampades med professor Albrektsson i Gamla testamentets exegetik, där Alva Sandell var en av dem och Peter Kankonen och vilka vi var, så tog vi till den där, men Bibeln hade rätt, som visst är ganska gammal och det där ganska tjock lunta. Vad hette han som hade skrivit den? Keller, ja. Hur tillförlitlig, det har ju hänt en del sedan dess. Hur tillförlitlig anses den vara idag? Kanske svaret beror på om man har glasögon eller inte, men jag vill nog fråga. Jag har inte bekantat mig med den sedan dess.
Jag vågar inte riktigt svara på den, för jag har faktiskt inte läst den. Eller läst om den. Jag vet, känner till den och har den, men jag kan inte säga exakt. Det kom ju en reaktion bland annat, och där universitetet i Tel Aviv också ökänt, alltså de frånkänner all biblisk historia i praktiken, så långt det bara någonsin är möjligt i alla fall. Så de skulle säkert förkasta den helt. Men det kom säkert, de menar att man kan inte vara arkeolog och läsa i Bibeln och söka där, utgående från Bibeln. På ett sätt är det ganska konstigt om man hittar vad man borde när man söker och läser Bibeln och söker. På ett sätt. Men i alla fall, det har blivit en reaktion, så jag skulle säga svaret är säkert beror på vem du frågar, gissar jag. Men jag har faktiskt inte läst den.
Fanns en fråga? Okej. Om inte annat så tackar vi Tore så jättemycket.